Radioplay.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Det enda perspektivet som räknas, försvararperspektivet.
Välkommen till säsongsavslutningen av podden Skyldig. Och inför det här avsnittet så hade vi en omröstning bland våra lyssnare där ni fick rösta kring vilken yrkeskategori som ni ville att vi skulle ha gäst till podden. Och vad blev resultatet, Martin?
Det blev en storslam. Det blev domare som man ville ha hit. Och det var nästan allihopa som tyckte detta.
Och självklart levererar vi till er lyssnare och har bjudit hit en domare från Stockholms tingsrätt. Hej Mirja!
Hej!
Rådman på Stockholms tingsrätt. Vad betyder rådman med
det? Det betyder domare. Och, enligt önskemål.
Just det. Och rådman, det låter väldigt gammeldags. Vad kommer det och varför säger man inte bara domare?
De flesta säger ju bara domare, men den officiella titeln är rådman. Och det beror på att tidigare så var tingsrätterna rådhusrätter. Stockholms tingsrätt ligger också i rådhuset i Stockholm. Och de domare som jobbade i rådhusrätten kallades och kallas fortfarande idag för rådmän, även fast många är kvinnor.
Mm. Där ser man, så det är inte rådperson eller liknande?
Nej, det är, rådhen är det inte.
Där ser man.
Men finns det andra typer av domare som heter någonting annat i tingsrätten?
Ja, det gör det. Det finns tingsfiskaler som är unga domare under utbildning. Och sen har vi tingsnotarier som också får döma. De sitter ting, de gör sin notarietjänstgöring. Och de fungerar också som domare efter ett tag när de har fått sin behörighet.
Och lagmän har man hört talas om också, vad är det för några?
Det har vi också, en lagman.
En
lagkvinna, det, på varje tingsrätt finns en lagman som då också kan vara en kvinna. Och det är chefen för tingsrätten.
Och vi fick en fråga från en av våra lyssnare här. Hur lång tid det tar för att bli lagfaren? Vad är svaret på den?
Ja, alltså det enkla svaret är väl att det går ganska fort. Eftersom tingsnotarier får döma så är de lagfarna. De dömer i eget namn. Men om man menar ordinarie domare, det som jag är, med fullmakt som det så fint heter, då kan det ta olika lång tid.
Och fullmakt, vad betyder det?
Det betyder att jag har fullmakt från regeringen att tjänstgöra som rådman.
Och du är väl lite extra svår att bli av med?
Jajamän.
Kan du förklara det lite grann, hur man blir av med det, tänkte jag säga?
Ja, det är inte så lätt. Antingen så måste jag missköta mitt jobb riktigt, riktigt ordentligt. Och det räcker inte med att jag gör bort mig lite grann, utan jag måste göra bort mig jättemycket. Eller begå något riktigt, riktigt allvarligt brott. Men det ska vara liksom på en ordentlig nivå. Jag känner till rådmän som har begått till exempel misshandel och ändå kunnat sitta kvar.
Och poängen med det som jag har förstått det är för att ni domare ska vara oberoende.
Ja.
Och ni ska i princip vara untouchable för att ni inte ska ta några ovillkommande hänsyn i ert jobb, eller hur?
Nej, alltså regering och riksdag ska inte kunna säga till oss hur vi ska döma. Det är väl egentligen det som är poängen. Sen så som jag har hört i podden tidigare, så riksdagen är ju den som bestämmer vilka lagar vi dömer efter. Men i det enskilda fallet så är det jätteviktigt att vi har vår självständighet.
Mm. Och känner du någonting av det? Att på grund av detta att du inte kan bli så lätt av med jobbet, att du kan känna dig mer fri eller att du dömer på ett annorlunda sätt eller att du är mer objektiv?
Alltså jag är inte med i A-kassan längre.
Nej, det är det viktigaste.
Nej, det är väl ingenting som jag tänker på i mitt dagliga värv. Så det är väl om det ställs på sin spets och nu kan jag inte komma på.
Du kan inte runt och gnugga händerna och tänka nu är det ingen som kan kicka mig här.
Nej, jag tror att, alltså, om jag bara talar för mig själv, men jag tror för det stora domarkollektivet så är vi nog ganska måna om att döma rätt eller i enlighet med lagen. Alldeles oavsett.
Mm. Både Martin och jag har ju en stor del av våra liv velat bli försvarsadvokater av olika skäl. När kommer man på att man vill bli domare?
Ja, jag kan ju inte tala för en man, jag kan ju bara tala för mig själv. Och det, för mig var det en successiv utveckling. När jag började juristlinjen så hade jag tänkt att jag skulle jobba internationellt. Kanske i Bryssel eller med internationell rätt. Sen läste jag processrätten, alltså den kurs som hanterar reglerna vid rättegångar, och tyckte att det var så fruktansvärt kul. Så jag...
Vad var det som var roligt med det, tyckte du då?
Alltså det var någonting med hela systemet. Att det blir som att det är svårt att förklara. Det inte som en scen, men det blir en väldigt tydlig ram som tilltalade mig. Dessutom är det någon slags logik i den här ramen som då sattes i mitten av 40-talet och ändå fortfarande idag fungerar.
Mm. Och det kan man ju säga att det tycker både Martin och jag är kul också, men vi tycker det är roligt för att vi är aktiva i processen. Men som domare är man väl ganska passiv. Du sitter där och lyssnar på ena sidan åklagaren och andra sidan försvararen.
Mm.
Hur går det ihop med att du gillar processandet, så att säga?
Ja, alltså jag håller ju inte med dig. Om man tittar bara på brottmålen som ni håller på med, så fattas det ju en mängd beslut bara under förhandlingarna, men även inför förhandlingarna, som då har sin grund i rättegångsbalken, som den lagstiftning heter som processrätten bygger på.
Och hur funkar det när man tar ett beslut? Är det att man gör på banka med klubban, eller hur funkar det med...
Alltså oftast så skriver man ett protokoll eller bara en anteckning faktiskt i våran dagbok.
Har man ens en klubba i svenska domstolar?
Jag kan inte säga... Jag tror att det finns en sal i Stockholms tingsrätt där det finns en klubba. Men,
brukar
men,
du välja den i första hand? När du ska...
Nej, jag blir bara tilldelad en sal. Ah, okay. Om det inte är något särskilt mål. Som
har du någon gång avkunnat en dom eller någonting? Eller använt klubban i något läge?
Nej, jag tänker mig att min auktoritet kommer naturligt utan klubba.
Mm, där ser man. Där ser man.
För annars ser man ju det i domstol i filmer att de bankar order.
Just det.
Och det är möjligt att det är så i anglosaxiska länder, det vill jag inte uttala mig om. Men i svenska domstolar, eller vad säger ni? Har ni sett det någon gång?
Nej, det brukar väl räcka att man bara tilltalar någon i publiken eller någon utspårad advokat, så brukar det funka ganska bra.
Ja. Och på det temat, det har ju förts en hel del diskussioner här under våren om att klimatet i rättssalen skulle ha blivit tuffare och att åklagare och advokater bråkar. Vi bjöd ju in en åklagare tidigare under den här säsongen som fick ge sin syn på den saken. Vad är din erfarenhet av det?
Ja, alltså jag har ju också hört det här, och det finns ju... personer på min avdelning som är också involverade i ett projekt för att liksom komma till rätta med de här problemen. Men jag har nog inte sett de här problemen i min rättssal, utan jag tycker att både åklagare och försvarare och andra personer, alltså de som är närmast berörda, uppför sig nästan alltid respektfullt. Mm. Och det krävs inte särskilt mycket för att de ska göra det, om de nu skulle avvika från det beteendet.
Tror du att man som domare har ett ansvar där? För du säger du har inte personligen så mycket erfarenheter av att det blir tråkigheter i din rättssal. Men vi vet ju ändå att andra inte delar den uppfattningen. Tror du att man som domare har ett ansvar för att hålla ordning i rättssalen?
Jag tycker att man som domare, jag är ju ordförande i rätten. Så att det är absolut mitt ansvar att se till att folk där inne beter sig på ett respektfullt sätt. Men sen så kan ju det vara mer eller mindre lätt. Beroende på vilka parter man har och vilket slags mål det är. Vissa mål är mer upprivande än andra. Men generellt, eller så, ja, som domare och ordförande så har man ett ansvar för att det sköts.
Och hur kan det gå till i praktiken, så att säga? Om någon, låt oss säga då att Martin här sitter i rättssalen och börjar bete sig så som man inte ska göra som en advokat, och börjar skrika och gorma. Hur hanterar man det rent praktiskt som domare?
Och har du någon som kan hjälpa dig om, säg till exempel, någon i publiken skulle börja bli våldsam eller vill attackera dig eller någon annan?
Alltså jag brukar ju börja med att säga till att nu kanske det är bra om vi lugnar ner oss, och oftast är det kanske inte advokaterna som spårar utanför, alltså den tilltalade, den som står åtalad, eller någon av målsägandena eller vittnena, men oavsett vem det är så skulle jag säga till först, och om det inte fungerar så brukar jag föreslå en paus, så att känslor kan lugnas ner och folk kan ta sig samman helt enkelt. Men om det uppstår en hotfull situation, ja, då kallar jag på vakt. Det är inte min uppgift att liksom ta folk och där, leda ut.
Har man en sån där liten knapp som man har sett på filmer där man trycker på och sen larmas det liksom hemligt så här, så att det kommer in vakter?
Ja, det har vi.
Har du använt den någon gång?
Ja, det har jag. Men det är hemskt. Alltså. Jag har hört det en gång.
Mm.
Eller faktum är att när jag använde mig av det, då fanns inte de här knapparna. Det här var när jag var fiskal.
Mm.
Alltså en yngre domare i utbildning. Och då hade jag en häktningsförhandling med en ung man som inte ville bli häktad och som du uttryckte det spårade ur. Och då fick notarien springa och hämta vaktmästaren. Vi hade inte ens någon ordningsvakter på den tiden.
Oj, ja. Det här var back in the 90s.
Nej, det var det faktiskt inte. Okay. Det var i början av 2000-talet.
Ah, okay, jag ser
i en liten tingsrätt söder om stan.
Ah, jag förstår. Jag förstår. Vi har fått en lyssnarfråga här som är intresserad av det som det talas mycket om i media gång efter annan. Nämligen det här med nämndemän. Om du börjar med det, vad är en nämndeman i jämförelse med dig?
Alltså, de är lekmannadomare. Det betyder att de är domare exakt lika mycket som jag är. Men de är inte juridiskt utbildade. Utan de kan ha vilken utbildning eller inte ens någon utbildning alls som helst.
Och du säger exakt lika mycket som du är. Betyder det att de har lika mycket makt, om jag får uttrycka mig så, alltså när det blir dags att bestämma om de ska dömas eller inte?
Ja, formellt sett så har de det. Eller jag menar, ja, de har samma makt som jag. Men skillnaden är att jag, som då är juridiskt utbildad, voterar eller röstar först när det är omröstning. Och då presenterar jag min syn på bevisningen som vi har hört och sett och vad som är styrkt och inte styrkt. Och till sist då, om den här personen ska dömas enligt min uppfattning eller inte. Så att det är det de har att utgå ifrån.
Och där, har du någon, när du voterar, gör du det på ett sätt så att du försöker övertyga dem? Eller gör du bara neutralt så att de sen tycker vad ni vill?
Faktum är att jag voterar nästan aldrig först. Utan det gör protokollföraren som är tingsnotarie. Och där vet jag ju aldrig vad den personen kommer säga. Och det kan ju bli lite besvärligt när tingsnotarien vill någonting annat än det som jag då har tänkt. Då får nämndemännen två olika förslag. Och det har inte hänt mig, men det har hänt kollegor att nämndemännen då har gått på notariens uppfattning och domaren har då blivit överkörd av nämnden.
Mm. Hur känns det? Då känns det som att man har förlorat mot notarien, eller känns det som att det är ingen prestige alls?
Alltså inte precis på det sättet. Det som brukar hända är att notarien blir helt förstörd för att han eller hon har övertygat nämnden. Men då efter att ha hört domarens argument kanske tycker att domaren hade rätt.
Och att de blir förstörda, beror det på att ni domare sen sätter betyg på deras insatser?
Ja, det tror jag.
Underkänt direkt.
Ja. Okej, okay. Och vad händer då? Om vi bara lite basic här. Hur många nämndemän är det i tingsrätten?
I tingsrätt så är det 3 nämndemän och en juristdomare i alla, de allra flesta fall ska jag säga. För att i längre mål så brukar man dubblera antalet juristdomare, så de är 2. Och lägga till en nämndeman.
Okay. Ja. Men i de allra flesta målen så är ni alltså 4 domare. Det betyder att nämndemännen är i majoritet. Och 4 domare, då kanske någon lyssnare undrar här, men okej, vad händer om 2 av domarna tycker en sak och 2 av domarna tycker en annan? Har du en utslagsröst då?
Nej, det har jag inte. Utan då är det mildaste som gäller. Om 2 vill frikänna och 2 vill fälla, då blir personen frikänd. Om alla vill fälla, men 2 då vill ha en mildare dom än de andra 2, då blir det en mildare, alltså mildare straff, mildare påföljd.
Och hur framgår det av domen, så att säga, att 2 kanske då ville fria och 2 ville fälla?
Då skriver man alltid skiljaktig mening sist och sen så bifogar man en skiljaktig mening.
Och är det du som skriver den eller är det de som skriver den själva?
Det är lite olika. Normalt sett så är det jag eller den domaren. Alltså det är inte så vanligt med skiljaktiga meningar. Men de gånger som jag har haft det, då är det jag som har skrivit.
Och nämndemannasystemet har ju fått väldigt mycket kritik på senare tid på grund av olika skandaler som har inträffat med vad man från vissa tyckares sida uppfattat som konstiga resultat och konstiga motiveringar till olika domslut. Vad är din uppfattning om nämndemannasystemet?
Alltså jag tycker att det är bra med ett system med lekmannadomare. Sen om det är det system vi har idag som är det bästa, det känner jag mig ibland tveksam till. Inte minst att vi får så många gamla nämndemän. Mm. Och det beror på sättet som de utses idag. Och ibland kan jag känna att det kanske håller, alltså att det blir mer politiserat, eftersom det har vi inte pratat om, men nämndemännen är ju utnämnda av de politiska partierna. Och jag tycker att politik har väldigt lite att göra i en rättssal. Och där kan jag tycka att det har blivit mer politiserat alltså på senare år. När jag var notarie och fiskal så var det inte det. Vad jag märkte i alla fall.
Men du sa inledningsvis här att du ändå tyckte att det är bra med lekmannadomare, och det tror jag är många som inte riktigt förstår, eftersom lekmannadomare är ju inte utbildade i lagen och det är ju lagen som ni ska döma efter. Varför tycker du att det ändå är bra med lekmannadomare? Det är ju inga experter. Så att
säga. Nej, det är det inte. De är inte experter på juridik. Men väldigt ofta så handlar det om bedömningsfrågor. Vi gör en bevisvärdering. Och tidigare var det så att nämndemännen, det var tänkt att de skulle ha liksom lokalkännedom, så att de skulle kunna berätta för den upphöjda juristdomaren att nu när han säger att det tog 2 minuter att gå dit, då måste han ha krupit, för det är bara 20 meter. Och
det kunde inte vara så här. Jag känner unge herr Svensson, han är en riktig bråkstake, så att han har nog gjort det här. Kan det vara så också?
Det är möjligt att det har varit så, men det är ju jäv.
Ja. Så att det... Och jäv, för de som inte vet det, vad betyder det?
Ja, om man har en förutfattad mening för att man känner någon sedan tidigare, till exempel.
Då ska man inte döma, då måste man kliva åt sidan.
Precis. Mm.
Och det för oss till en annan lyssnarfråga som vi har fått inför det här avsnittet, och det är så här: är det svårt att förhålla sig opartisk i vissa typer av mål, till exempel då de kanske mest känsliga målen som våldtäkter?
Nej, det är inte svårt att förhålla sig opartisk. Däremot så kan det vara svårt att förhålla sig känslolös, tycker jag. Nu pratar jag bara för mig själv. Därför att det, i just de målen till exempel, så blir det ofta väldigt mycket känslor inne i rättssalen. Och det påverkar den, tycker jag. Men sen är jag ju tränad i att kunna bortse från liksom, eventuella känslor som väcks i mig.
Och hur tränas man i det? Har ni utbildningar eller
på camp?
Ja,
känslolöshetscamp.
Nej, men alltså väldigt mycket av utbildningen går ju ut på att man sitter mycket i förhandling och ja, men övar på detta. Först som protokollförare då, som jag berättade, och som ju sen då också får votera och tänka hur ska domen bli i det här målet. Men sen då i de här olika stegen som inte ordinarie domare.
Men tror du att du har lyckats komma till en poäng? För som advokat känner man ju ofta att känslor spelar roll, utseende spelar roll, ibland även andra saker, att man har en tatuering i ansiktet kan spela roll, i vart fall den bilden man får. Tror du att du har omedvetna tankar så kanske som du tänker på men som påverkar ändå, eller någon omedveten fördom?
Det är jag övertygad om att jag har, precis som alla andra. Och det, för att återgå till frågan om träning, så handlar det väldigt mycket om att liksom medvetandegöra de eventuella fördomar eller förutfattade meningar man har, så att man sen kan ta ett steg tillbaka och liksom lägga dem åt sidan.
Mm. Och vad är din uppfattning om svenska domares generellt sett, jag förstår om det är svårt att svara på, men generellt sett förmåga att kunna göra det?
Jag kan inte uttala mig om svenska domare generellt, men Stockholms tingsrätt, där har jag ju sett ganska många exempel, inte minst när man sitter i tvistemålen och är flera domare och dömer tillsammans. Och min uppfattning är att de flesta domare är duktiga på det.
Att det är liksom, ja, de lägger sina känslor åt sidan och tittar på saken och försöker bedöma det så objektivt som
precis.
Möjligt.
Precis, och sen är det ju min uppfattning, men det här är min högst privata uppfattning, att jag tror inte att man blir en bättre domare av att vara känslolös, snarare tvärtom. För att de personer som man har inne i rättssalen, för dem är det här ibland liv eller död. Och har man inte någon empati eller en empatisk förmåga, då kan man inte bemöta de här människorna med tillräckligt respekt.
Och jag tänkte... Du pratade lite grann om att sitta i tvistemål också. Finns det specialiserade domare som bara jobbar med brottmål? Hur väljer man linje, eller hur funkar det som domare?
Det funkar olika. På Stockholms tingsrätt så är det de 4 allmänna avdelningarna har blandat. Både brottmål och tvistemål. Sen finns det en 5:e avdelning som bara har immaterialrättsliga och konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål. Där har jag också arbetat. På andra tingsrätter vet jag att det tidigare i vart fall har varit uppdelat brottmålsavdelningar och tvistmålsavdelningar. Och det var det på Stockholms tingsrätt förut också, men det var innan jag började där.
Och vi brukar ju prata mycket om att om man jobbar med en sak så är man ju oftast lite mer specialiserad. Är man specialiserad brukar man ofta bli bättre. Är din uppfattning att det är så i domarvärlden också, eller tvärtom att man får en fördel av att jobba med lite allt möjligt?
Jag tror att det kan vara både och faktiskt. Där på patent- och marknadsdomstolen, alltså den femte avdelningen på Stockholms tingsrätt, det är så pass komplicerad juridik att där tror jag att det är en fördel att vara specialiserad och bara ägna sig åt det. När det gäller de allmänna målen, alltså både brottmålen och tvistemålen i allmänhet, där tror jag att det är bra att se olika slags juridiska fält, för att de går in i varann.
Men på tal om just det, att man är specialiserad och inte, många har ju lyssnat och ställt frågor om olika kändisadvokater och liknande. Märker man någon skillnad på de här stora namnen, kändisadvokaterna som förekommer framförallt i Stockholm där du verkar, eller är det så att säga samma oavsett vem man anlitar?
Jag tycker inte att det är samma oavsett vem man anlitar, men det innebär inte att det bara är de här stora namnen och kändisadvokaterna som är bra, utan det finns mindre kända advokater som är jätteduktiga på det de gör.
Och kan det vara så att kända advokater är dåliga också?
Det kan hända.
Men okej, okay. Men vad är din uppfattning då att en bra försvarare är? Och då naturligtvis från en misstänktes perspektiv, inte från liksom åklagarens perspektiv här nu.
Ja, det beror på vem den misstänkte är, skulle jag vilja säga. För att om man tittar på ungdomsmålen till exempel, där det sitter små 15-åringar, så kanske en bra försvarare kan få den här personen att erkänna om han eller hon har begått brottet och på något sätt alltså erkänna sin skuld inför sig själv och ännu hellre inför en eventuell målsägande. Det tror jag är det bästa för ungdomar generellt. Det behöver inte betyda att det bästa för alla misstänkta är att deras försvarare får dem att erkänna om de har gjort det. För det är jag inte säker på. Utan då, alltså, en bra försvarare ser väl till att få sin klient frikänd.
Mm. Det var väldigt diplomatiskt.
Men du berättade att du tyckte det var bra att yngre personer erkänner. Hur känner du där inför det?
Nej, alltså det jag menar är att om det är en väldigt ung person, 15-16 år, så tror jag att han eller hon mår, och han eller hon faktiskt har begått det här brottet som de står under åtal för, så tror jag att de mår bättre av att erkänna och ta sitt straff, som det så fint heter nu, och dessutom då konfrontera eventuella brottsoffer. Mm.
Och det är mycket möjligt, men vad har det med oss försvarare att göra? Alltså om vår, som du möjligen känner till, om vår klient säger till oss att vi har inte gjort det här, då kan ju inte vi gå in och bevisvärdera och säga, nej men vet du vad, bevisningen säger att du har gjort det här och jag tycker du ska erkänna. Nej. Det är inte vår uppgift.
Och det förstår jag, men jag har varit med om att det har suttit pojkar, för det är nästan alltid unga män, och som tidigare har erkänt under utredningen och som sen plötsligt nekar i sten. Och vad det beror på, det vet ju inte jag. Det kan ju bero på att han eller hon faktiskt inte har gjort det. Men det kan ju ha andra orsaker också.
Ja, för när det gäller ungdomar så har ju vi erfarenhet av att sitter de i arresten och där mår de ju oftast extremt dåligt. Och då kan det ibland komma falska erkännanden, särskilt från ungdomar. Eller
och
vad säger
det
du, Martin?
Är ju väldigt, väldigt olyckligt. Mm. Och det är ju inte någonting som någon har ett intresse av. Varken jag eller ni, eller för den delen åklagare och polis.
Och på det ämnet, hur känns det rent statistiskt? Så har du eller kommer du statistiskt döma någon eller några oskyldiga personer till kanske till med långa fängelsestraff? Mm. Hur känner du inför den tanken att du kan redan ha gjort eller du kanske kommer göra eller att...
Alltså det är ju en väldigt, väldigt skrämmande och obehaglig tanke. Och det är ju, alltså, man säger ju att grundprincipen är hellre fri än fälla, och det är ju en princip som jag håller väldigt, väldigt högt av just det skälet. Jag har svårt att tro att jag har dömt någon oskyldig, men man kan aldrig veta.
Nej, du kan aldrig veta, men du måste ju rimligen, om du meddelar en dom så kan ju antingen åklagaren eller den misstänkte då, låt oss säga att den misstänkte blir dömd, så har ju den rätt att överklaga till nästa instans, alltså till en överdomstol, till hovrätten. Mm. Och då måste det väl rimligen ha hänt någon gång att någon som du har dömt sen blir frikänd av hovrätten, eller?
Nej, det har inte som jag kan komma ihåg. Nu,
ja, du kanske har sorterat bort det.
Jag har förträngt helt. Nej, det är faktum att det är ganska sällan som mina domar överklagas. Och när de gör det så blir de inte så ofta ändrade. Det händer såklart. Det händer alla. Men ofta är det liksom mer på marginalen, att om jag har dömt någon till säg 2 års fängelse så dömer hovrätten till 2 år och 6 månader. Alltså det är liksom, okej, det är inte på marginalen för den som blir dömd. Men det är liksom ändå små skillnader. Inte frikänd eller dömd.
Så du har inte med om att du dömt ut ett livstidsstraff eller 10-årsstraff och sen så säger jag hovrätten, men herregud.
Nej,
här är inte, det räcker inte bevisningen.
Tack och lov.
Mm. Mm. Men vi vet ju att det händer. Ja. Det har vi personliga erfarenheter av. Att personer blir dömda i tingsrätten och sen blir frikända i hovrätten.
Och även att de får resning, det vill säga de döms hela vägen. Och sen 10 år senare vill säga, men oj, det här var ju helt tokigt.
Mm. Och om du tänker, vad skulle du känna om du, låt oss säga att du fäller någon, du gör bedömningen och dina meddomare, nämndemännen gör bedömningen att nej, men här räcker bevisningen för att döma honom. Och sen går hovrätten in och ändrar och tycker inte samma sak som dig. Nu har du inte fått tillbaka en sån dom än, men du kanske kommer få det i framtiden. Hur skulle du känna då?
Nej, men det skulle jag tycka var riktigt jobbigt. Faktiskt. Ja. Jag friar ju hellre någon som är skyldig än tvärtom.
Mm.
Och om man vänder på det då? Det är också en fråga vi faktiskt fått från en lyssnare.
Ja.
Känns inte det jobbigt? Jo. Att fria personer som är skyldiga.
Eller som jag tror är skyldiga. Men alltså, du har ju uppenbarligen inte nått upp till den nivån att de ska dömas.
Men ibland kan vår chef känna att sannolikt är den personen skyldig, men vi når inte upp hela
vägen. Ja, det har hänt flera gånger.
Hur känns det då?
Ja, men det känns magen, inte eller? Riktigt bra, men samtidigt så är alltså, det är ju det system vi har. Jag ska ju vara bombsäker utifrån den bevisning som har presenterats, och är inte det så ska personen frias.
Men har det någon gång hänt dig att du blivit övertygad av en antingen åklagars plädering eller försvarars plädering, eller hur känner du, spelar det ingen roll alls att de kan säga vad de vill, jag bryr mig inte?
Alltså just pläderingarna, när man är framme vid pläderingarna, då har man ju hört all bevisning i målet. Och då har jag ju redan bildat mig en uppfattning om liksom åt vilket håll det barkar på grundval av den bevisningen. Så att pläderingen uppfattar jag mer är för den tilltalade och nämndemännen. Och sen så kan det bli min uppgift att förklara för nämndemännen att det som sades i pläderingen kanske inte alltid har backning i verkligheten. Mm.
Så du menar att du aldrig någonsin har låtit dig påverkas av vad en försvarare har fört fram i sin slutargumentation, i sin plädering?
Det vill jag inte säga. Det skulle kunna vara så att man står och vacklar och att det kan vara putten åt ena eller andra hållet.
Och vad, kan du då sätta fingret på vad det är som du tycker är bra, går det i en försvarare?
Alltså jag tycker ju inte att någonting är bra eller dåligt. Jag sitter ju där lite upphöjd och bara ska döma utifrån det jag har sett och hört.
Jag förstår. Mm.
Ja, man har ju hört ofta att folk kritiserar Sverige för att det ska vara lite tråkigt i domstolen. Folk sitter ner, man står inte upp. Men händer det någon gång någonting konstigt? Har du varit med om någonting märkligt eller speciellt?
Ja, alltså jag tycker ju att det kan vara drama ändå, även fast folk sitter ner och inte skriker. Och det är ju också ett av skälen till att jag fortfarande är domare, att det är så otroligt roligt att sitta i förhandling. Jag har varit med om en del märkliga saker, men det märkligaste jag har hört sen jag började i tingsrätten, det är en av mina kollegor som hade ett mål i flera år sedan. Där det var en ganska ung person, men jag tror att han var över 18, som stod inför rätta, som var åtalad, och han såg väldigt, väldigt obekväm ut. Och till slut så säger hans försvarare att jag tror inte att han kommer kunna berätta fritt så länge hans mamma är i salen. Och ordförande frågade mamma, för det satt inga kvinnor där inne. Ja, det är hon i rastaflätorna. Och det satt en man med rastaflätor där inne. Och det uppstod någon form av diskussion. Och det blev liksom oroligt där inne. Så att min kollega kallade på vakt, som då går fram till den här rastamannen. Och det visade sig att det är hans mamma i peruk.
Fick man någon förklaring till varför hon satt där?
Alltså hon hade kontaktförbud. Alltså hon fick inte närma sig sin son. Och vad det berodde på, det vet faktiskt inte jag. Men så att han var på riktigt rädd.
Oj.
När hon var där inne. Och hon hade också någon så här vässad penna.
Uff.
Ja, så att det var
innan säkerhetskontroller.
Nej, det var säkerhetskontroll då.
Och ändå så hade
hon... en
penna kanske man kan slinka
ja,
förbi.
Kanske, ja.
Ja, Mirja, vi uppskattar verkligen att du kom hit idag och lät dig grillas, kan man väl inte riktigt säga, men åtminstone svara på våra nyfikna frågor och också våra lyssnares frågor. Det uppskattas jättemycket. Tack.
Det var bara roligt. Ja.
Martin, vad har vi lärt oss idag?
Ja, vi har lärt oss massa tycker jag. Inte bara våra lyssnare utan även vi. Men det vi bland annat lärt oss avseende vår yrkesroll, det är ju att det du säger i pläderingen som kanske klienterna tror är absolut viktigast. Det är inte det som är det viktigaste om man i varje fall lyssnar på domarna. Utan det är kanske vad man gör i förhör eller vad man gör i under förundersökningen och vilken bevisning man presenterar.
Ja, vilka råd man ger till sin klient redan innan rättegången. Sånt som domare kanske inte ser så mycket av. Och vi har också lärt oss att klimatet i rättssalen, om man nu tycker att det är problematiskt, det är domarens ansvar minst lika mycket som övriga rättsaktörer, övriga parter, det vill säga åklagare och försvarare.
Det är ju faktiskt domaren som bestämmer, som vi lärt oss.
Precis.
Och till och med kan kalla på hjälp om det skulle behövas.
Ja, ni har lyssnat på det sista avsnittet för säsongen av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Vi tar nu ett säsongsuppehåll och kommer sen tillbaka med nya spännande avsnitt.
Passa på och skriv frågor på vår Instagram, Stare Persson, så har vi gott material till nästa säsong.